nytt så vill vi från Kyrkliga Förbundets närradio hälsa välkommen till en ny veckoandakt. Ja, i denna vecka skriver vi vecka 19 i våra almanackor. Och söndagens tema som vi har nu till helgen, det är vägen till livet, fjärde söndagen i påsktiden. Och denna gång ska vi få hjälp av Jonathan Årdal att leda vår andakt. Ja, Jonathan, han är präst inom missionsprovinsen i Skara, men också lärare på församlingsfakulteten i Göteborg. Och han kommer denna gång att leda vår betraktelse. Och han talar utifrån den gammaltestamentliga texten i den gamla evangelieboken. Och han pratar en hel del om sorgen och glädjen. Och vi ska få ta till oss av detta akt först då lyssna till en psalm som har nummer 269 i psalmboken. Och som börjar med sorgen och glädjen, det vandrar tillsammans, ja. Mitt i sorgen och bedrövelsen så får vi ta emot också glädjen. Vi får i dagens andakt höra en hel del om Jobb ur Jobs bok, där han får dessa prövningar och när han har fått gå igenom prövningarna, ja, då blir han upprättad och får ännu fler söner och döttrar än det han förlorade och ännu mer boskap. Ja, sorgen den vänds i glädje för Jobb och också så för oss här, om inte i tiden så i evigheten får vi jubla tillsammans med Herren när vi vänder vår blick till honom. Men nu lyssnar vi till verserna 1, 5 och 6 på psalmen 269 och det är Stockholms katedralkör som sjunger för oss.
Fjärde söndagen i påsktiden har som rubrik Vägen till livet. Innan vi läser texten ber vi kort. Gud vår Fader, lys oss med din sanningsljus när vi famlar i mörker. För oss på dina vägar fram till det mål som du har lovat oss. Ge oss den frid som världen inte kan ge. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi lyssnar till andra årgångens gammaltestamentliga text enligt 1983 års evangeliebok. Den är hämtad från Jobs bok, kapitel 19, vers 25-27. Job sade: jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Låt oss be. Herre, öppna våra hjärtan så att vi rätt kan ta emot ditt ord. Herre, lär oss att leva som ditt ord lär. Och hjälp oss att förtrösta på allt vad ditt ord lovar. Amen. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Dessa ord från Paulus i andra Korintierbrevet får en fin gestaltning i historien om Job som vi hörde i dagens text. Job hade upplevt mycket smärta. Gud hade tillåtit åklagaren, Satan, att testa honom. Djävulen menade att Job bara fruktade Gud på grund av att Gud beskyddade och välsignade honom. Och att om Gud skulle ta sin hand ifrån honom, då skulle Job säkerligen förbanna Gud rakt i ansiktet. Så Gud tillät åklagaren att ta ifrån Job allt som han ägde. Och han fick lov att låta sjukdom med bölder drabba hans kropp. Det enda som åklagaren inte fick göra var att ta Jobs liv och döda honom. Job dog inte, men han led. Jobs tre vänner, Elifas, Bildad och Sofar, fick höra om detta och de kom för att visa sitt deltagande i Jobs plåga och för att trösta honom. De satt mitt emot honom i 7 dagar i tystnad, med sönderrivna mantlar och med stoft från marken på sina huvuden. Sen börjar Job tala. Och han hävdar att han inte gjort något fel. Att han drabbats av detta oförtjänt, orättfärdigt. Han är den rättfärdige som får lida. Men vännerna, de tänker ungefär så här. Gud straffar synd och den ogudaktige. Job, han lider svåra plågor. Det måste vara Guds straff. Alltså har Job syndat. De diskuterar fram och tillbaka. Och i denna diskussion, som kan bitvis vara svår att hänga med i, så säger Job dessa ord som vi läste i dagens text. I Jobs ord så finns ord som handlar direkt om Jesus och uppståndelsen på den yttersta dagen. Ja, faktum är att hela Jobs liv är en profetia och en reflektion om den rättfärdiges oskyldiga lidande. Job pekar fram mot Kristus, den rättfärdige som fick lida fast han själv var oskyldig. Job är i sig en typos, en förebild för Kristus. Jobs bok slutar med att Herren uppenbarar sig för Job och talar till honom. Herren tillrättavisar Jobs vänner eftersom de inte talade rätt om Herren. Job får insikt genom mötet med Gud och blir upprättad. Herren upprättar Job och välsignar honom på nytt. Han får nya söner och döttrar och han får tillbaka sin egendom. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Job fick uppleva intensiv och svår nöd för en tid. Men detta beredde honom för en överväldigande härlighet. Detta pekar fram mot Kristus som för en tid utstod lidande och till och med döden, men som genom detta beredde en överväldigande härlighet för oss. En härlighet som väger tungt och som varar i evighet. För oss som är i Kristus, för Guds barn, ger Kristus detta som gåva. Guds barns bedrövelser i tiden vänds i jublande härlighet och glädje i evigheten. Och det första vi ska stanna upp inför, det är hur bedrövelserna är. De är knutna till vårt liv här på jorden. Man säger med gammalt språk att de är timliga. Bedrövelserna och svårigheterna som drabbar oss har ofta med det jordiska att göra. Vi möter bokstavligen svårigheter i livet. Jobb förlorade söner och döttrar, hus, hem och all sin egendom. Ja, även sin hälsa. Allt sådant kan tas ifrån oss. Våra grejer. En nära anhörig som dör. Vi kan förlora det som är oss kärt. Och det gör ont. Det smärtar oss. Det irriterar oss. Varför? Frågar vi oss. Var det inte mitt? Var det inte min rätt? Hur vågar någon gå in och peta i mitt rike? Ja, min reaktion på bedrövelsen visar på hur mitt hjärta är vänt. Det betyder inte att man ska vara känslokall när något hemskt händer. Men min reaktion kan visa på om mitt hjärta var bundet vid något på ett sätt som det inte skulle vara. Bedrövelserna, de är lätta. Det låter först konstigt, men många av svårigheterna som vi möter i livet är lätta i jämförelse med evigheten och glädjen hos Gud. Detta liknar skriften ofta vid plågorna en kvinna känner när hon föder jämfört med lyckan efter att barnet är fött. Vi behöver sätta svårigheterna som drabbar oss i dess rätta perspektiv. Paulus, han skriver: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Det betyder inte att de inte känns eller att de inte gör ont. Men vi ger ofta sånt vi inte gillar större tyngd än det i själva verket verkligen har. Ja, vi rent av misströstar och tror att bedrövelsen är något som Gud inte skulle rå på. Bedrövelserna, de är korta. Som Paulus säger oss i episteltexten: vår nöd som är kortvarig och väger lätt. Även detta är i relation till evigheten. Det som Jesus säger i Johannesevangeliet: en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Hela vårt liv är kort i jämförelse med evigheten. Hur mycket kortare är då inte den enskilda svårigheten och bedrövelsen? När vi drabbas av svårigheter, då ska vi söka vår tillflykt till Jesus som hjälper. Han är den fasta grunden. Han är vägen till livet. Den som följer honom vandrar inte i mörker, även när livet känns mörkt och tungt. Det andra vi ska stanna inför, det är detta: vilken nytta bedrövelserna har för de kristna. Kan lidandet och svårigheterna verkligen göra någon nytta för oss? Är inte detta ett slags självrättfärdigande för självplågeri? Men faktum är att svårigheterna och lidandet, de bereder åt oss, de förbereder oss för det som ska komma. På vilket sätt då? Jo, de förbereder för oss tröst genom den heliga ande i tiden. Det vill säga, de stärker tron. Hur då? Att ha gemenskap med Jesus, det är sann kristendom. Och det får vi genom syndernas förlåtelse, som skapar tro på vår frälsare och det som han har gjort för oss. Känslan och upplevelsen av denna gemenskap med Jesus, den är fantastisk. Det är så frid och salighet känns. Men den känslan håller inte att bygga på. När Herren för en tid tillfälligt drar sig tillbaka och låter det sina, de kristna, oss, drabbas av svårigheter och lidanden, då känns det jobbigt. då känns det som om Gud inte bryr sig. Men det behövs för att vi inte ska sätta vår tilltro till vår egen känsla och hur vi upplever det i det yttre. Vi tvingas då till bön. Bön om vår Herres nåd och hjälp. Vi tvingas till förtröstan på honom som har den verkliga hjälpen. Vi tränas i att ta vår tillflykt till Bibeln, till Guds ord. Att hålla oss till och klamra oss fast vid hans löften som inte kan svika. Vi söker oss till nådens medel för att vi ska vara vissa om Guds nåd och hjälp. Vi söker honom där han lovat att hittas. Vi fostras i Guds skola till tillit, förtröstan och tro på honom och bara på honom. Bedrövelserna förbereder oss därigenom för den eviga härligheten i evigheten. Vi förstår och blir påminna om, genom de svårigheter och lidanden som drabbar oss, att vi har vår hemvist i himmelen. Naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog. Lovat är Herrens namn. Så utbrast Job när han mötte lidanden. Vi får hjälp att få det rätta perspektivet. Genom lidandet förbereds vi. Gud formar oss efter sin sons bild. Han låter oss få bli lika Jesus som fick lida oskyldigt. Så ansar han oss och beskär oss för att vi ska växa och bära frukt. Lidandet för oss på detta sätt närmare Gud. När han räddar oss från lidande vittnar det om hans makt, kärlek och närvaro. Den slutgiltiga räddningen kommer sedan när Jesus kommer tillbaka för att skapa nya himlar och en ny jord. Det tredje och sista vi ska stanna inför, det är den jublande härligheten som kommer. Guds barns svårigheter, bedrövelser och lidanden ska vändas i jublande härlighet och glädje när de får komma hem till Jesus på sin dödsdag och än mer när Jesus kommer tillbaka på den yttersta dagen. Där i ligger vårt evighetshopp. Det är målet för vägen som vi vandrar på. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Han är vägen. Han är livet. Han är målet. Han är den väg som vi följer. Han är den som leder oss och för oss fram genom sig själv. Han är sanning. Han när oss med sig själv. Han som är sanningen. Och vi får komma fram till det sanna målet. Job visste på något sätt detta. Därför kunde han hålla ut när han fick lida. Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet. Återlösaren, det var den släkting som hade ansvar att gå in och återlösa, rädda och hjälpa i olika lägen. Återlösaren, det var den närmaste manliga släkting. Han kunde ha flera olika uppgifter som hörde till detta återlösningsuppdrag. Det första var att köpa tillbaka egendom som hade tillhört en avliden släkting. Det andra var att köpa tillbaka en utfattig släkting som tvingats sälja sig själv som slav. Det tredje var att erhålla ersättning för ett brott där offret avlidit. Det fjärde var att hämnas berott mord genom att avrätta mördaren. Och det femte var att hjälpa den anhörige släktingen vid rättegång. Här beskriver Job Herren som sin återlösare. Återlösaren beskrivs med att han lever. Sedan sägs de hemlighetsfulla orden att han till sist ska träda fram över stoftet. Det syftar på att han själv, alltså återlösaren, ska stå upp, det vill säga stå upp från de döda och komma tillbaka fram över stoftet. Jesus är ju den förstfödde från de döda. och Job fortsätter: när sedan min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Job bekänner här att han kommer att dö. Sedan min sargade hud är borta. Han ska dö och hans hud ska försvinna. Men att han sedan en dag kroppsligen ska uppstå. Och då som uppstånden till kroppen ska han skåda Gud sin återlösare. Ska jag i mitt kött skåda Gud? Detta är inte via någon annan. Nej, han vet att han själv med sina egna ögon ska få skåda sin återlösare, sin Herre och sin Gud. Han kommer personligen få möta sin frälsare kroppsligen på den yttersta dagen. Jag ska själv få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Detta är hans största längtan. Ordagrant: mina njurar slits ut i mitt bröst. En sådan positiv längtan som känns som om den kommer att ta kål på en. Sådan glädje kände Job i sin längtan att då få skåda sin återlösare, sin Gud på uppståndelsens dag. Trots sina lidanden hade han detta hopp. Detta evighetshopp klamrade sig Job fast vid. Vi bekänner varje söndag och kanske oftare än så att vi tror på syndernas förlåtelse och de dödas uppståndelse. Och Luther, han förklarar: i denna kristenhet förlåter han mig och alla trogna alla synder och ska på den sista dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är verkligen sant. Jobs hopp är också vårt hopp. Detta hopp ger oss det rätta perspektivet när vi möter svårigheter, lidanden och bedrövelser på livets väg med Jesus. Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet. Amen. Vi ber. Herre vår Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för löftet som du har gett oss genom din son. Att bedrövelsen som här möter oss varar endast en kort tid och sedan vänds i evig glädje. Vi ber dig, ge oss nåden att rätt känna dig och den som du har sänt, Jesus Kristus, han som är vägen, sanningen och livet. Hjälp oss i tider av nöd och anfäktelse att inte fälla modet och ge upp, utan stå fasta i ditt ord och i tron. Och så till sist få ta emot det eviga arvet som är förvarat åt oss i himlen. Amen.
I Kyrkliga förbundets veckoandakt har vi denna gång fått höra Jonathan Årdal leda vår andakt. Och vi ska nu fortsätta vår betraktelse med att kören Logos sjunger för oss psalmen 472 i psalmboken. Jag vill sjunga om min vän, herden, han som själv är vägen.
Staren jag tvekar.
Sven Österberg sjöng här salmen 472 för oss. Och i vårt program du lyssnar till, ja, det är Kyrkliga förbundets veckoandakt. Det var i denna gång hörde Jonathan Ardal leda vår andakt. Och vi säger tack till Jonathan för att han har delat Guds ord med oss här i radion denna vecka. Och vi hälsar er alla välkomna igen om en vecka, då det blir åter andakt här i radion. Och då är det Kristoffer Helle som leder vår andakt inför femte söndagen i påsktiden. Och vi från Kyrkliga förbundets närradio säger tack för denna gång och önskar er alla Guds rika välsignelse. Var ni än finns och hur ni än har lyssnat till oss, antingen ni har lyssnat till oss via Växjö närradio på 102,4 eller i Borås närradio på 92,5 MHz eller via vår hemsida kyrkligaförbundet.se eller i er smartphone inom poddradio-app där vi också kan, man kan lyssna till våra andakter. Ja, hur ni än har lyssnat till oss så säger vi tack för denna gång och önskar er välkomna om en vecka. Och nu avslutar vi med välsignelsen